Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Barnpsykologerna.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och i de här vaccintiderna som vi är i nu så ska vi prata om sprutor. Och det ska vi göra med Sara Anell. Välkommen.
Tack så mycket.
Berätta lite, vem är du?
Ja, jag heter Sara Anell och jag är psykolog på en barnklinik i en mellanstor stad. Så det är som de barnavdelningen på ett sjukhus. Så jag jobbar med.
Är det hemligt vilket sjukhus du jobbar på?
Jaha, nej, Södra Älvsborgs sjukhus heter det.
Okej. Okay. Och du träffar barn med sprutfobi såklart?
Ja, det gör jag. Delvis. Jag jobbar ju med barn med diabetes och cancer och reumatism. Ja, det är massa olika avdelningar. Men en del är också att vi har som en sprutmottagning på sjukhuset. Där det är lekterapeuterna som har lite som extra uppdrag att hjälpa barn som är rädda för sprutor och behandlingar och så. Och då är jag med i deras arbete, både som konsult och så tar jag en del av värdena när de behöver skicka vidare.
Eller, om man säger att någon är spruträdd eller stickrädd, är det alltid samma sak de är rädda för? Eller finns det liksom olika aspekter av sprutor som man tycker är läskigt?
Nej, det är olika. Både liksom sättet de reagerar på och liksom vad de kan vara rädda för. En del är ju liksom rent rädda för att det ska göra ont. Eller rädda för att det är obehagligt när någonting sticks in i kroppen. Eller sådär. Liksom är vanligare bland de som är fobiskt rädda. Det kan även de som är mer allmänt stickrädda tycka är jobbigt. Men de har liksom mer en allmän rädsla kring att det är jobbigt med sticksituationen, eller man tycker det är obehagligt, eller man är arg på sin sjukdom att man behöver ta stick, eller, eller sådär. Så det är lite nyansskillnad på rädslan, kan man säga.
Är det skillnad på, för man tänker att det ligger nära så här blodrädsla, att man är rädd för att se blod, att man kan svimma när man ser blod. Är det, hänger de alltid ihop? Är det samma sak?
När man brukar klumpa ihop de där, blod, vad är det nu då? Skade, blod och stickrädsla klumpar man ofta ihop. Och det är väl delvis för att de där kan skilja ut sig från andra rädslor, för att man just kan få det här, att istället för att få ett påslag att hjärtan slår fortare och man vill liksom fly eller
kämpa upp
det. Ja, precis. De här kan också ge ett dropp istället, så att man istället får lägre blodtryck och blir snurrig och kan svimma och sådär.
Just det, för det, om man är rädd för hundar så svimmar man inte när man ser en hund. Tvärtom så får man jättemycket blodtryck.
Precis.
Men här kan det gå tvärtom.
Ja, men det kan gå åt båda hållen. Det är lite olika för olika barn.
Nej, men, så, men det behöver däremot inte vara så att alla som är rädda för sprutor är rädda för blod till exempel?
Nej, det behöver det inte. Man kan vara för en specifik sak. Och det är ju som med alla sådana rädslor. Du kan ju vara rädd för en viss sorts spruta men inte en annan.
Vadå, vad finns det för olika sprutor som man är rädd för eller inte rädd för?
Det finns ju jättemånga olika sorters sprutor och så. Det kan ju allt från stick i fingret till sådana sprutor man tar när man behöver vaccinera sig. Eller att man sätter en sån här PVK i armvecket för att de ska tappa blod. Det är ju liksom de kanske vanligaste, för det är de som kanske flest barn upplever. Men sen har du någon specifik sjukdom och så, då finns det ju massa olika sorters nålar och stick som man kan möta. Och ett stick är inte liksom bara, de är inte samma liksom. De kan göra ganska olika ont och kännas på olika sätt beroende på vilken nål det är. Men också liksom vilken medicin det är, kan göra olika ont och var man tar det och sådär.
Så då kan det vara att man är bara rädd för vaccinsprutor men inte blodprov, eller man är...
Ja, precis.
Rädd för stickfingret men inte rädd för...
Ja.
Förlåt, stickfingret är den här som knäpper. Den är superläskig.
Exakt.
Den kommer så här plötsligt.
Ja, precis. Där har vi det här att det kan komma ett plötsligt stick. Som ju en del kan reagera mycket på. Vilket är ju helt naturligt, för det gör vi ju spontant. Om man råkar sticka sig på en kaktus eller sätta sig på en knappnål, då ska man ju få ett och dra undan armen eller ställa sig upp och reagera och försöka komma bort från det som sticks. Så.
Varför är det så vanligt då att barn är rädda för det här? Det kanske är uppenbart. Jag vet inte.
Ja, nej, men det är väl en av sakerna. Liksom, att, ja, men stick har ju en tendens att sätta igång vårt alarmsystem, att här är något som inte stämmer om vi får det plötsligt eller inte vet vad det är för någonting. Och det kan göra ont, och smärta är också en sån sak som vi kan reagera på. Med också oro, att undra vad det är för någonting om vi inte är förberedda eller så. Och hela situationen är också ofta sån att den är lite tvingande. Man kan inte välja om man ska ta ett jätteviktig medicin eller inte. Och ibland så måste man hålla fast till exempel en arm för att inte barnet ska flaxa iväg precis när man ska ta sticket och liksom skada sig eller sådär. Och ovana miljöer med människor, man kanske inte har träffat så mycket innan, som har konstiga kläder och sånt. Så det finns ju många sådana saker som potentiellt kan göra att det blir läskigt, om man både känner sig trängd och att det är obehagligt liksom.
Då är det att man har varit med om lite sån här, och det är alltså inte för att det är något konstigt med det, utan som du säger, man kanske måste ha hållit fast barnets arm lite för att det inte ska skada sig och så. Men är det alltid så att man haft en dålig upplevelse, eller kan det också vara att man liksom bara har sett på film, jag vet inte.
Ja, nej, det måste inte alltid vara så, utan det kan ju bara vara att man har liksom hört att det är läskigt, eller sett sin förälder bli rädd för stick, eller helt enkelt att man tycker de är obehagliga. Det behöver liksom inte egentligen komma från en specifik erfarenhet.
Och hur, bara den riktiga frågan är så här, hur jobbar ni med det här på sjukhuset när ni träffar de här barnen?
Sköterskorna är ju egentligen jätteduktiga på det här och jobbar med det hela tiden i sitt bemötande och olika tricks och så. Men ibland så blir det ju extra jobbigt, och då har lekterapin som ett extra uppdrag kring just stickrädsla. Och ibland räcker det att de liksom skickar upp barnen till lekterapin, och där finns det som ett lekutrymme där man kan leka med olika behandlingsutrustning och saker som är kopplat till sjukhusmiljö och så. Men räcker inte det, då kan de skicka en remiss till lekterapeuterna. Och då träffar de dem och har liksom som ett kartläggande besök och reder i hur det har varit innan och vad man har gjort det tidigare och allt sånt där som man brukar göra. Och försöker liksom se, men vad är det som blir svårigheten? Är det så att vi behöver jobba mer kring att de tycker att det sticker obehagligt och lite läskigt, så vi behöver jobba med att trygga barnet och ta till de saker vi vet brukar kunna hjälpa barnet att känna sig tryggare i situationen? Eller är det mer en så lite fobisk rädsla att barnet reagerar med oro kring kanske att titta på en spruta eller så. Och då behöver vi jobba mer med en mer renodlad sprutterapi.
Okej, så du tänker att det är två delar. En del som är att man gör barnet tryggare, och den andra som är liksom faktisk exponeringsbehandling. Det är två komponenter.
Ja, precis. Och ibland bör de användas ihop, och ibland är det bara en som man använder mer av. Sådär.
Då kan man också tänka att det här med att liksom bara göra barnet tryggare, det kan man göra förebyggande. Det skulle vem som helst kunna jobba med.
Absolut. Och mycket av det gör vi nog spontant redan. Liksom. Men det kan man absolut, liksom, vem som helst ha användning för.
Ja, men super. Hallå. Berätta, vad är det man kan göra i så fall för att trygga ett barn i en sån situation?
Mycket handlar om att öka upp barnets känsla av kontroll. Alltså jobba mycket med förberedelse. Och det, lekterapeuterna jobbar mycket med det, att de har som en min delaktighetsbok heter det. Där de tillsammans med barnet fyller i saker som, men vad tycker barnet om? Vad är det som blir jobbigt? Hur vill man ha det vid ett stick eller provtagning eller sådär? Som man sen kan ha med sig vid provtagning, så att personalen vet hur man vill att provtagningen ska gå till. Och liksom, så.
Det är som ett sånt här förlossningsbrev.
Ja, precis. Ja, exakt.
Okej, att man har förberett. Jag vill att det är mörkt i rummet. Jag vet inte. Vad brukar barn skriva i de där?
Ja, de brukar skriva att de vill sitta i pappas knä, eller att de vill ha embolaplåster, eller att de vill få en grön klubba när man har tagit sticket. Eller att man ska räkna ner från 5. Olika sådana saker. Så det blir lite som en procedur då, som man vill ha det.
Det finns inte risk att man liksom skrämmer upp barnet genom att göra en sån stor apparat av det innan?
Mm. Och det gör man ju med barn som redan har visat rädsla. Har man ett barn som inte har visat rädsla, då kanske man jobbar mer med ett bildstöd till exempel. Att man innan en provtagning visar, det här är de olika delarna som ingår, så här går det till, så här gör vi. Eller ännu vanligare, som jag vet sjuksköterskorna gör jättemycket, de har små lådor förberedda på avdelningen, vet jag, att de har en liten låda med alla saker som hör till en viss provtagning, till exempel en PVK-sättning, och så har de en liten nallebjörn och så alla grejer, och så demonstrerar de på nallen innan och visar precis så här sätter man den och sådär.
Just det, är som du säger, det är som en avancerad version av bildstöd. Bildstöd är bara att man tittar på bilderna.
Precis.
På det där då. Precis, så de brukar skriva sånt som jag vill sitta i pappas knä och jag vill att ni räknar ner till 5. Sånt. Det är liksom sånt de brukar vilja ha. Mera, vad kan det vara mer vad som man gör för att trygga barnet?
Sen är det den stora som ju liksom används nästan allra mest, tror jag, det är väl distraktionen. Och det tror jag, det gör väl föräldrar i regel spontant. Jag tror det är få föräldrar som inte har dignat någon liten leksak framför sin unge när han skulle ta första vaccinationssprutan på BVC eller BVC. Och det har man sett att det är väldigt hjälpsamt för väldigt många. Man behöver hitta något som barnet är intresserad av. Om det är såpbubblor eller platta eller leksaker som låter eller så. Så brukar det göra att de klarar av en sticktagning lättare. Om de vill bli distraherade, ska man lägga till.
Vadå? Vad betyder det?
Nej, men ett barn som kanske känner kontroll av att titta på när de tar sprutan eller sätter i den, och någon som försöker hålla på och ska säga nej, du ska inte titta, du ska titta här, vi ska distrahera. Det kan ju bli ännu bökigare.
Så man vill liksom inte lura barnet till distraktion, utan i så fall är det att barnet själv har sagt.
Precis. Okay. Och att den ändå är fortfarande med på att sticket ska tas. Det kommer göra lite ont, det kommer kännas. Men du kan titta på den här samtidigt och så kan vi ta det. Så vi ska aldrig lura och aldrig göra det oförberett eller ljuga kring det eller sådär.
För sen kommer vi prata om exponering sen senare såklart. För då hade man ju tvärtom velat att de skulle titta.
Precis.
Så att de liksom vänjer sig. Men det är två olika situationer, tänker du?
Ja, men det är det som blir lite viktigt att särskilja. Vad är rädslan? Vad är grunden för rädslan? För som distraktion och även som till exempel smärtlindring. Det kan ju bli saker som, har du en fobisk rädsla så riskerar det att hålla kvar den rädslan och kanske förstora den rädslan. Så då behöver man veta vad det är vi gör. Är det så att kanske det är att vi bara behöver trygga och hitta rätt distraktion och hitta rätt sätt att göra det tryggt, och sen så kommer barnet klara det fint och känna sig trygg och kunna göra något annat. Men är det mer en fobisk rädsla, då behöver vi jobba på andra sätt.
Men innan vi pratar om det då, var det något mer sån tryggande knep som du ville?
Smärtlindring, att man ser över, just för att olika stick gör olika ont. Ibland behöver man jobba mer med smärtlindring, att man ser så att man har rätt smärtlindring om det är så. Att det faktiskt är ett stick som är extra besvärligt. Det är
alltså embla?
Ja, det är väl den vanligaste. Men om det är stick som gör extra ont, till exempel om man sätter dem i en del där man sätter i musklerna och sånt där som gör mer ont, då kanske man behöver se om det går och hitta andra saker som hjälper, som is eller värme eller sånt. Och ibland använder de till och med, när det är riktigt jobbiga procedurer, så använder de lugnande och sådär också.
Alltså för is eller värme, hur gör man då?
Värmekudde eller is, ja, det är ju att man har antingen en ärtpåse eller liksom, inte för kallt. Man måste ha något mot huset så det inte blir för kallt. Men det är ju ett sätt att bedöva lite grann.
Att man har det innan liksom?
Innan.
Och tar bort det och tar
ja.
Aha,
ja, precis. Precis. Nej, men sen är det ju själva miljön. Alltså en lugn miljö och lugna personer runt omkring hjälper ju barnet att själv hålla sig lugn och känna sig trygg. Men det är ju också en utmaning eftersom det är ju en situation där det kanske blir ibland kan det bli lite bråttom, och ett barn som skriker till exempel eller så där, det sätter ju igång även föräldrars påslag i regel. Och det är väldigt lätt att själv hamna i, ja men nu måste vi göra det. Och kanske lite så här kampläge, och det blir ju inte bra att sitta och hålla fast ett barn i kampläge eller så där. Helt förståeligt och inget konstigt om det händer.
Men försöker
tänka på det.
Det gör om man kan slappna av själv.
Precis. Liksom. Och där kan man ju hjälpa varandra kanske. Att om man märker att föräldrar hamnar där, att man hjälper dem att ta ett andetag eller pausa lite. Eller ibland behöver man byta. Så att det kanske är en andra förälder som får ta över, för det här blir för tungt. Liksom, eller. Och föräldrar behöver ju också få veta, men vad förväntas av mig? Och hur kan jag liksom bli tryggad genom att också få kontroll. Vad kan jag göra? Vad är tanken att jag... Ja, vilken roll jag ska ta.
För då säger du att man vill att föräldern ska vara avslappnad. Vill man att barnet alltid ska vara så avslappnad som möjligt också? Alltså hur man sitter, att man liksom inte har axlarna uppe vid öronen.
Ja, precis. Det hjälper ju också barnet. Så därför är det en annan sak man kan hjälpa till med, det är att jobba med avslappning. Att hjälpa barnet att slappna av i kroppen. Både för att det ger mer en känsla av trygghet när man kan slappna av. Och att det också känns mindre när man har en avslappnad kropp när man tar ett stick.
Men hur säger man det till ett barn då? För det kan man knappt säga till vuxna. Det funkar inte att säga till någon att släppna av sig heller. Hur gör man med barn?
Precis. Vi brukar ofta använda att barnet ska tänka sig att den är som kokt. Nu får jag säga rätt ordning. Okokt spaghetti först. Att man spänner hela kroppen. Att man ska vara som en pinne som okokt spaghetti. Och sen ska
först ska man vara okokt.
Ja, och sen ska det bli kokt. Så du släppnar av. Mm. Så det är att man använder sig av spänning. Att man först spänner kroppen och sen släppnar av. Precis.
Så att man får kontroll över den. Liksom.
Ja, men där får man ju också ha lite koll på det där. Då, så att det inte är att de blir snurriga och så. För då är inte avslappningen bra grej. Utan då behöver man jobba med tillämpad spänning istället.
Precis, för om de blir snurriga och håller på att svimma, då vill man att de ska spänna sig istället.
Ja, då vill man liksom att de ska spänna sig och slappna av, fast bara slappna av lite och sen spänna sig igen så att de liksom pumpar, håller hjärtat pumpande liksom, så att de håller blod till huvudet som att de svimmar liksom.
Vad gör man då? I händerna eller vart gör man det?
Hela kroppen. Där brukar vi tipsa att man kan tänka som att du klämmer citronen med händerna, så att du kniper ihop händerna och försöker klämma, och då spänner du liksom hela kroppen.
Ja, då blir det att man spänner resten av kroppen,
ja,
också.
Ja, precis.
Okej, smart. Men, och när gör man det här? Det är när man ser att de håller på att svimma.
Ofta så har man ju frågat om det innan, liksom, hur man reagerar kring stick och sådär. Men att man ska göra det, då gör man det redan. Man kan göra det vid första signalen när man märker att nu börjar det snurra i huvudet. Ja, men då sätt igång nu och spänn. Men ibland kan man göra det också förebyggande. Liksom, att du gör det lite innan sticket ska tas.
För att man vet innan att barnet finns risk att den gör.
Mm.
Är det något mer du vill säga om den här tryggande delen innan vi pratar om behandling?
Det finns ju en annan grupp barn som liksom tar sprutor mer dagligen. Eller väldigt ofta eller sådär. Och kring dem, det är lite på samma tema, men där brukar vi prata mycket om att försöka göra en rutin av det eller en ritual av det. Lite som att borsta tänderna eller någonting annat som sker under dagen. För det vi ganska ofta möter är ju att det ofta liksom blir att det drar ut på tiden. Att om barnet får välja när som helst på dagen den ska ta den här sprutan, så fördröjs det. Och det kommer läggs till fler och fler olika saker som den vill göra. Den ska räkna hit och dit och den ska göra massa grejer. Och det ger ju bara att det blir förlängd tid och barnet är orolig. Att det blir förväntansångest. Så då brukar vi jobba mycket med liksom att hitta ett sätt att korta ner det här på. Man bestämmer mer ett tillfälle där man alltid gör det, eller max två. Och att man absolut ska ge barnen möjlighet att välja, för det vet vi också. Att låta barnen känna kontroll genom att få göra de val den kan göra är hjälpsamt. Men inte för många val. Så till exempel så får man välja... man kanske kan välja var man får ta sticket eller vilket plåster man ska ta eller vilken distraktion man ska använda. Så. Men inte liksom, när ska jag ta det eller så.
För då blir det liksom att man bara drar ut på det.
Drar ut på det, drar ut på det.
Länge
precis, och därför man kanske ibland till och med säger att du får räkna ner till fem två gånger. Men känner du att du har inte klarat efter två gånger, så får pappa räkna ner till fem. Och så tar man sticket. Just för annars så kan det hålla på och dra ut och dra ut.
Men precis det där. Förlåt, den sparar vi till nästa. Det där med att räkna ner. Och om barnet måste alltid få säga ja och sådär. Vi sparar den.
Ja.
För den andra halvan då. Den som jag kommer i kontakt med. De barnen jag träffar. Det är ju när man gör den här exponeringsbehandlingen som du säger. Vill du bara jättekort säga hur det går till?
Ja, det är ju ett stegvis närmande av det som är läskigt. Så där vill man få barnet att, om man annars innan jobbar med trygga, så här vill man få barnet att våga utforska och närma sig det den tycker är läskigt. Och där behöver man också liksom ett kartläggande besök där man undersöker hur det funkar tidigare och berättar ganska mycket om rädsla och hur det funkar i kroppen. Jag brukar låta barnet måla in själv hur det känns i kroppen för den och så.
Alltså känns det i magen eller känns det i huvudet eller känns det i händerna? Eller,
ja, hur känns det och sådär. Och sen så försöker man göra en liksom stege av vad som känns minst läskigt och mest läskigt. Och så behöver man ta reda på det här med om den blir snurrig och sådär. Och man behöver lära den tillämpa spänning innan. Nu är det helt ärligt så har jag bara i något enstaka fall behövt lära barn det. Däremot föräldrarna så har jag oftare fått lära tillämpad spänning.
De svimmar liksom.
Ja, det är vad jag har upplevt i alla fall. Varit vanligare. Men alltså barnen ganska ofta får mer ett påslag. Alltså hjärtat klappar och man känns i magen och klump i halsen och allt det här. Men det jag brukar göra sen, det är liksom som ett litet första test av rädslan. Och då brukar jag fråga att men nu behöver vi se hur det funkar egentligen för dig. Kan jag få ta fram en spruta som vi har pratat om då? Och då har jag som en liten låda där jag har gått till sjukhusförrådet och tagit massa saker. Jag tyckte det såg spännande ut, massa olika små nålar och stasband och plåster och allt sånt där möjligt i den där lådan. Och det beskriver jag att jag har plockat allt det här. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Det är såna här grejer, så här, så här. Och då är det väldigt sällan barnet inte är sugen på att kika i den där lådan. Ja. Och det tycker jag funkar som en väldigt bra liksom, första check av vad är det barnet då kan plocka upp och handskas med helt utan några problem. Och vilka grejer vill den inte titta på alls eller vill inte överhuvudtaget peta på eller sådär.
Och det är du ute efter är att skapa en sån här trappa av läskigare och läskigare saker. Det är det du gör där.
Ja, det är det jag gör där. Mm. Ibland behöver man jobba med bilder och filmer och så, men det tycker jag är ganska sällan som jag har träffat i alla fall. Och sen kan man börja ganska direkt åt, för då kan jag ju tycka någon ser jättespännande ut som barnet inte vill titta på. Då kan jag säga, men får jag öppna under bordet då? Och då kanske då får jag ofta det kanske. Och så då ber jag barnet skatta hur rädd den blir och hur det känns i kroppen. Och så berättar jag hur nålen ser ut och sådär. Och då brukar ju rädslan sjunka och så frågar jag om jag inte kan få sticka upp nålen ovanför bordet så den också kan få se. Och så jobbar man så successivt tills man kan ha fram det på bordet då. Barnet kanske kan peta på det så.
Och är det där oftast där du börjar i trappan? Är liksom att ens kunna titta på en faktisk spruta? Är det liksom oftast ett första steg?
Ja, det är ofta ett första steg. Och då är det kanske just vissa sprutor som ser extra läskiga ut eller sådär.
Just det. Men min erfarenhet är att man ganska snabbt kommer förbi den där biten. Att ungarna tycker att det är ganska kul och de kan titta på sprutan och sticka någon gossebjörn med sprutan. Det blir ganska fort att komma dit. Och sen brukar, det jag hamnar i att de kollar på filmer och foton på folk som tar sprutor. Jag vet inte, använder du det av det?
Det är sällan jag använder. Jag har sällan att de har svårt för det. Däremot brukar jag låta dem sticka mig eller pappa eller mamma. Efter att man har gjort det här att de får sticka på. Jag brukar fylla plasthandskar med vatten. Det brukar vara jättekul att sticka hål på. Och den brukar vara ett lite större steg. Och då
att sticka dig? Att sticka föräldrar?
Ja, precis. Och då är det ju kanske stick i fingret eller med en diabetesspruta eller någonting sånt.
Just det. Och det är ett bra steg på den här trappan, tänker du?
Det brukar det vara.
Titta på någon annan som får en spruta då? Typ att du ger till förälder eller förälder ger till dig medan barnet tittar. Är det vettigt?
Absolut, det kan ju vara vettigt om det är något barnet tycker är läskigt. Man ger ju massa förslag på vad som skulle kunna vara olika steg.
Upp mot att ta sprutan.
Ja,
vad tycker du mer är bra steg att ha med på den här trappan?
Efter det så tycker jag det brukar vara att man ska närma sig sin egen hud med nålen successivt och till det stället där man ska ta sticket.
Så vad betyder det? Att man liksom har nålen mot fingerspetsen först till exempel? Eller vad brukar vara ett minst läskigt ställe att ha nålen
på? Precis, särskilt när de redan har hållit sprutorna så brukar fingerspetsen vara det minst läskiga. Och sen hela vägen mot att ha det mot där man ska ta sticket, där brukar ju vara mest läskigt.
Som kan vara överarm eller
liksom mage. Eller
låret eller mage eller någonting. Och vad gör man då? Man liksom vandrar med sprutan på huden? Eller hur?
Huden brukar jag nog inte vandra så ofta, men däremot i luften. Och kanske först är den riktad från barnet med nålen från barnet och sen sakta vrider man den mer och mer mot barnet. Och ibland så blir det jättejobbigt då när den, och då kanske man har ett papper emellan eller någonting sånt som man successivt flyttar bort eller sådär.
Ja, och man skulle kunna ha papper på, liksom, eller typ att man har ett papper på huden och så har man nålen spetsen på det och sen så.
Precis. Sakta bort den, sen brukar man göra
Smart.
Så. Och sen, men sen när man kommit till det läget då brukar det vara dags att koppla in en sköterska så att man kan vara beredd att ta stick helt enkelt.
Alltså övningsstick, då tar man inte det riktiga sticket som barnet faktiskt ska göra sen, utan då är det bara för att öva på att göra det.
Ja, det är olika, ofta tar jag direkt. Mina barn ska ju ofta ta många stick. Så jag undrar, alltså, man kan lika gärna ta riktiga stick på en gång. Ja.
Men precis det här tycker jag är det svåraste när de barn jag har träffat. Att det går ganska bra att vandra som jag gör med huden. Det var ju, eller hur man nu gör, man kommer i alla fall med sprutan till platsen på huden.
Mm.
Och det tycker barnet är okej. Men sen när man faktiskt ska göra sticket.
Mm.
Det är liksom en sån...
Det är en annan grej.
Det är en helt annan grej. Det är som att du kan flyga upp i flygplanet men hoppa ut med fallskärmen. Det är det som är det läskiga.
Ja.
Det är en sån liksom, antingen eller steg som inte går att... Det går inte att hitta några mellansteg i det på något sätt.
Nej, det är lurigt. Och det skiljer ju sig ändå från andra såna fobier man jobbar med. För då håller du på med en spindel. Det är liksom inte så att sen ska du ta dit någon helt annan.
Nej, exakt. Nu ska du bli biten av spindeln.
Det blir ju... Det är verkligen det här, ja, men ett kritiskt läge. Så, där det gäller att få med barnet.
Och hur, ja, precis. Måste man få med barnet på det då? Eller kan man liksom bestämma, nu ska vi ta sticket och... Du får inte säga ja eller nej, eller måste man alltid säga att få barnets okej, nu får du göra sticket?
Alltså det beror ju på, är det i en fobibehandling, då vill man ju att ha med barnet på något sätt. Är det liksom i en annan sättning så kanske det är så att man behöver beskriva att man har med det här att man ger barnet kontroll genom att man förklarar att men nu kommer jag räkna ner till 5 och sen tar vi sticket. Sen kanske man får säga så i en fobibehandling också att man jobbar mer med de här bitarna innan, att man har bestämt men hur ska vi göra, att då har vi bestämt en rutin att du ska sitta här och så kommer vi stegvis gå tillbaka och sen kommer sköterskan räkna till 5 och sen kommer hon ta sticket, att det liksom ändå finns en bestämd plan som barnet har gått med på redan innan.
Okay.
Där man liksom har en idé om hur det ska göras.
Och då, om barnet skriker, nej jag vill inte.
Då försöker vi backa och hitta liksom mellansteg, det gör vi. Det är det som är det kluriga, det är sant.
Eller hur, visst är det som är det kluriga?
Ja,
den här sista, liksom.
Absolut.
Vad kan man tänka mer då, för att underlätta det där? Eller har man gått för snabbt fram, borde man liksom backa och hitta några mellansteg innan?
Kanske att man behöver liksom ha det kritiska läget lite längre tid. Att man har med sköterskan och att det är vi kan ta sticket. Att det liksom inte är så tydligt att nu tar vi inte stick och nu tar vi stick. Utan att man har med den här osäkerheten eller ångesten så att det verkligen blir exponerande lite längre tid.
Att man stannar i det ett tag?
Ja, precis. Att man stannar och låter det liksom hinna exponera för det lite längre. Det tänker jag, ofta kan man ju göra det med, det hjälper ändå om man kan ta lite stick innan. Alltså att man tar stick i fingret och tar kanske diabetespruta eller, och sen kanske man har liksom med det här läget av att det är stickar på bordet, eller vad ska man säga.
Nej, vad menar du? Vad är det man stannar i lite längre tid?
Nej, men om man skiljer för mycket på liksom, men nu exponerar vi här i mitt rum och det är bara jag och du och vi exponerar och det kommer inte hända stick. Det går inte, för vi har ingen sköterska som har rätt att ta sådana stick.
Just det.
Då har man ju inte riktigt det fobiska objektet i rummet, eller om man ska säga. Utan det kanske man behöver ha lite mer då och jobba lite mer med det. Och ge barnet tid att exponera för det.
Just det, så man kan inte tro att man kan preppa allting med psykologen. Nej. Och sen gå ut och göra det på riktigt. Utan du måste faktiskt ha med sköterskan.
Vad är det? Det kanske är lite som, jag vet inte, men en hundfobi. Men man har inte med hunden. Utan
du har gosedjurshundar
och bilder och allt sånt där. Och det går jättebra. Men när väl hunden kommer så blir det jättejobbigt.
Just det. Och därför måste man ha med syrran kanske lite längre. Och,
ja.
Just det. Mer skarpt läge. Okej.
Ja.
Ja, jättebra. Är det något mer som man vill veta om det här med själva exponeringsbiten?
Jag vet inte, det är ju väldigt bra att jobba ihop sig med sköterskan och föräldrarna, eftersom det är ju väldigt lätt att man vill hamna i de här tryggande delarna när det gäller stick. Att det är lätt att hamna tillbaka i att man vill distrahera eller man vill lugna och försäkra till exempel. Så att man verkligen är med på samma rational, samma
idé om vad det är man håller på med.
För antingen så gör man exponering och då ska man inte lugna och distrahera, utan då vill man att ska vara närvarande
istället. Vad är det jobbiga liksom?
Ja. Just det.
Precis. Mm.
Och där ska man bestämma sig, vad är det man håller på med nu? Exponerar vi eller försöker vi bara lugna ner barnet så att det ska gå bra? Vanligtvis så brukar jag fråga folk så här på slutet om boktips. Men nu berättade du ju innan att den här manualen som du har skrivit, den finns inte utgiven än.
Nej.
Men målet är att den ska bli utgiven.
Målet är att den ska bli utgiven. Det är jag har skrivit den tillsammans med en kollega som heter Maria Windemark. Och vi har skickat in ett förlag och så vi hoppas att den blir utgiven hyfsat snart i alla fall.
Mm. Du får säga till då, så lägger vi till den i avsnittsbeskrivningen. Super. Tack så hemskt mycket, Sara.
Tack så mycket.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.